When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du, jag vet vad jag ska inleda med i alla fall. Du ska få berätta om din oxsafari. Jo, men det måste du göra, eller hur?
Ja, klart.
Om du ridit på oxar och blivit jagad av oxar och allting.
Jag kan ljuga så att jag red på oxar själv. Ingen som vet det. Nej. Säger vi varmt välkomna till ännu ett avsnitt av podden utan namn, GP-sportens egna fotbollspodd. Filip Tholér, det var väldigt mycket gäspning på dig för en vecka sedan. Hur mår du då egentligen?
Ja, men jag mår bra. Jag var på Gamla Ullevi igår och så ÖIS vinna med 5-1 och det var karnevalstämning där, så det blev man ju pigg av. Sen var det hårt slit till långt in på natten, men jag känner mig ändå hyfsat pigg. Och ja, sen har jag ju i och för sig också behövt hantera en helg. Det var ju någon som svek vårt helgteam där i helgen, så jag fick ju fara runt som en skollad råtta, så jag har ju kört några dagar här nu, så lite sliten är jag, men förhoppningsvis ska vi kunna kapa ner antalet gäspningar den här gången. Men ja, du fortsätter på ditt inslagen väg med semester, semester, semester. Nu tycker jag du kan berätta för poddlyssnarna vad du har hittat på i helgen. Det rör sig om oxar.
Det gör det faktiskt, och jag kan ju avslöja till en början då att semester är något av det bästa man kan ha faktiskt.
Så ja, det har vi.
Jag har kommit in lite i sån andra våg här nu där jag utnyttjar alla chanser jag kan nu för att vara ledig. Mm. Och den här helgen var jag helt enkelt nere i Tyskland, strax utanför München i ett litet samhälle som heter Dornwang, mest känd för BMWs fabrik. Där var jag på ett oxrace där min sambos halvbror till och med föder upp oxar, tävlar mot andra byar i ett oxrace, och vad blir detta nu då? Min sambos brorsdotter, 16 år gammal, rider då på oxen.
Du red också på oxen, har jag hört rykten om, eller är det falskt?
Jag kan, om man ska vara helt sanningsenlig, avslöja att jag faktiskt fegade ur på att rida på oxen. Men jag testade springa med en stor jäkla låda, eller låda är väl fel ord, men
hink
med mat framför oxen. Han rörde sig lite sakta efter mig, men det var inte full fart på oxen där, kan jag säga.
Jag har sett en film på detta och jag har aldrig sett en så rädd människa i hela mitt liv som Fredrik Janlin är där. Hur skräckslagen var du egentligen?
På en skala 1-10 var det nog en 9 tror jag ändå, för att i den här filmen som du får se så är den lite för sen för att höra hans första frustande han gjorde där. Så det var det som gjorde mig livrädd, och så snabb har jag nog aldrig heller varit som jag var på de löpningarna där. Så att Usain Bolt hade inte haft en chans ens.
Nej, jag tycker du ska lova poddlyssnarna här att den kommer att synas på sociala medier, Twitter, kommande dagar, den filmen. Kan du lova det?
Jag tror även att du nu indirekt har tillgång till den här, så att om inte jag gör detta löfte så kan ju du se till att detta blir verklighet.
Ja, det får vi fixa helt enkelt.
Och jag kan också då avslöja att från och med nu är det faktiskt bara en månad till min nästa semester.
Ja, vad är det då det bär av? Är det
då är det dags till spanska solkusten. Oj. För ännu ett bröllop.
Ja, som sagt, vissa sliter, andra glassar. Men nu är det väl dags att köra igång kanske.
Så är det. Och då börjar vi helt enkelt med lite spaningar, och du visar ju faktiskt den första spaningen du vill ta upp här för mig på video här precis innan. Det är ju ett alldeles magiskt klipp. Ni alla som inte har sett detta ännu, in på Discoverys Twitter, scrolla ner lite till, är det ÖIS fjärde mål eller tredje mål?
Tredje målet.
Tredje målet.
Isak Dahlqvist.
Vad är det som händer när Isak Dahlqvist pangar in den här bollen?
Ja, det är ett fantastiskt fint fotbollsmål först och främst, men sen ska man hålla ett öga på ÖIS klacksektion där en supporter, han blir otroligt glad, kastar sig upp på ett räcke där på ståplats och sen gör någon sjuk vurpa och blir sen hängandes där under en ganska lång tid, och det ser väldigt dråpligt ut, och jag har säkerställt att han som var med om detta, allting gick bra, där var några vakter så där, kollade till honom, SLO och så, det var ingen fara liksom, men så man kan skratta åt det här i efterhand, och det vet jag att han själv också gör. Jag tror till och med vi har en liten intervju planerad med denna herre. Ja, otroligt kul klipp. Så även ni som inte är ÖIS-are, gå in och kika på det. Det var underhållande.
Kunde du koncentrera dig ens på matchen när det här hände? För du har ju sagt att det rör sig om nästan en minut, den här stackars mannen hängde och dinglade.
Jag kanske har tagit i det, men, först blir man ju faktiskt, när man ser de där grejerna att supportrar faller och sådär, så blir man ju precis som Gais uppe i Ljungskile och sådär. Först blir man alltid orolig liksom, att shit, bara inte någon kommer till skada. Vad händer här liksom? Och det såg faktiskt otäckt ut. Så. Men sen när man fattade liksom att det verkar lugnt, jag såg han hoppade runt där och kramade folk och sånt efter han hade kommit loss, eller vad ska jag säga, då tyckte jag mest det var kul. Och sen blickar vi tillbaka mot matchen där det hände väldigt mycket, men det kan vi ju ta med om sen.
Där var det helt enkelt ganska mycket tjo och kim. Det är det ju inte om din nästa spaning helt enkelt. Hedvig Lindahl som har fått kritik både för uttalanden men nu också för en bild som sprids då hon skriver en autograf till en kille helt enkelt i Hammarby-tröja.
Ja, nej, men vi kan väl göra lite sånt svep här. Det har ju hänt lite grejer i svensk fotboll, och Hedvig Lindahl har ju kommit tillbaka efter utlandsäventyr i Spanien var det väl senast hon var i. Och blivit klar för Djurgården, kliver in och ska lira derby mot Hammarby direkt, och det är ju en otroligt häftig match, och hon var ju ute inför matchen där och med lite på Twitter och sådär, och det ska bli kul att spela inför stor publik och sådär, och så är det ju Hammarby då som har hemmaplan, så det blir ju lite så här känsligt redan då, och sen efter matchen då som Djurgården förlorar stort, så finns det ju en bild på Hedvig där hon står och skriver en autograf till en Hammarby-supporter då, och det har blivit rätt så mycket liv om det liksom på sociala medier. Vissa tycker att men vad fasen, det är väl oskyldigt och skit i det liksom, hon är en stor förebild för många liksom barn och ungdomar och andra i det här landet, medan vissa då tycker att men hur fan kan du göra det när du har förlorat ett derby och varit ute och tjo och kim liksom kring Hammarbys publik då. Det ser kanske inte så bra ut. Jag vet väl att Djurgården sa väl också att de skulle ta upp det här. Jag är liksom inte riktigt så vad jag tycker om det egentligen. Jag förstår det på ett sätt att hon gör det, för i hennes position så handlar det väldigt mycket om att hon vill ju vara en god ambassadör för damfotbollen och liksom vill ha mycket publik och tänker kanske inte så tydligt på den rivalitet som finns. Och den rivaliteten finns kanske inte i så många sammanhang på damsidan än så länge. Men däremot så finns det ju en historik av en långvarig rivalitet mellan Hammarby och Djurgården på herrsidan, och det spiller liksom över. Och börjar nu gnaga sig in på damsidan. Och ja, så det blir problematiskt. Jag vet inte vad du liksom tycker om den här företeelsen. Om du håller med mig eller vad känner du?
Nej, men jag känner väl lite som du egentligen, att det finns en sån otroligt stark rivalitet mellan Stockholmsklubbarna, och då främst kopplat till herrfotbollen i så många år. Det spelar även lite i hockeysammanhang. Nu är de visserligen inte så ofta i samma divisioner längre, men det finns alltid en ingrodd rivalitet där. På här sidan finns det ju givetvis mellan Göteborg och Stockholmsklubbarna, och det är Malmö och allt möjligt. Damfotbollen har ju verkligen inte haft detta innan de klassiska herrklubbarna då startar sina damlag. Det följer som du säger lite med, så jag tror att det kanske inte kommer vara tusentals sådana här incidenter, men det kommer nog vara fler damspelare som gör liknande uttalanden eller grejer som får ganska stor uppståndelse bland supportrar.
Ja, som kommer bli vars helt enkelt. Och alltså någonstans man ska väl, även om jag tycker att detta kanske har blivit lite oproportionerligt, så man ska ändå på något sätt, tycker jag, verkligen värna om, alltså rivalitet är rivalitet på en bra nivå ska sägas är bland det viktigaste vi har i sporten, för det sätter liksom den där lilla extra kryddan på det. Och vi har ju faktiskt haft en liten incident här i Göteborg också, vi kan ju hoppa över på den.
Som är lite... Josef Fayad,
ja. Ja, exakt. Gais-spelaren som är utlånad till Västra Frölunda som, ja det var vi redan för någon vecka sedan, vi missade i förra poddavsnittet, men där han dök upp på Insta-story i en AIK-tröja.
Från Way Out West, om
ja,
inte jag
kan. Ja, det var det, va? Ja, det var det, va? Och han är som sagt utlånad till Frölunda, Gais spelar i ettan, Gnaget spelar i allsvenskan. Men det är ju vissa då som tycker att vad i helvete gör han? Du kan inte springa runt i en AIK-tröja. Det finns ändå, som du säger, det finns en rivalitet mellan Göteborg och Stockholm och Gais AIK. För de som kommer ihåg var väl 2005 när det var Gnaget huliganer som sprang in och nitade liksom på folk på Gais familjeläktare. Och nu är det långt tillbaka och jag kräver väl inte att Josef Fayad ska ha koll på den historiken. Men det blir ändå lite... Alltså jag tycker det är sjukt naivt att man kastar på sig liksom en annan stor klubb i Sveriges tröja och glider runt med det. Men vi var ju väldigt delade kring det här också på redaktionen. Vi har ett par, vi behöver inte namnge vem som tycker vad, men som tyckte att men varför gör vi ens en grej av det här? För vi skrev ju om den här händelsen. Men det var delat, men vi tyckte väl ändå att det var relevant liksom. Och sen hade väl Gais också, de uttalade ju sig där och tyckte ju också själva att det var problematiskt, vilket då gjorde att vi tyckte väl att grejen var mer liksom rimlig att skriva. Sådär. Men...
Det är väl klantigt gjort helt enkelt av Josef Fayad. Sen hade jag förstått Gaisarna mer om det vore en mer tongivande spelare, ja. Lex Jonas Lindberg eller August Wengberg som gjorde något liknande misstag. Här är det en kille som ändå är, trots allt med all respekt för Frölunda, utlånad till dem, inte jättenära Gais A-lag och en startplats där, gör en sån här miss på en festival, och då kände man väl att ja, lite arg kan man bli, men det tog lite för mycket hus i helvete, tänkte jag.
Ja, kanske.
Apropå hus i helvete då, du pratade precis om AIK här, och där har det också stormat utanför planen trots att de ändå är hyfsat med i toppen.
Ja, fan fina övergångar vi har, det sitter ihop här lite grann hela tiden. Nej men det har ju varit, jag och Laul har ju haft lite koll på liksom hur under våren, hur många tränare som sparkades och sådär. Först var det rätt så lugnt och sen så kom kicken för Jörgen Lennartsson i Helsingborg och sen satte den väldigt fart, och nu är det väl, jag vet inte, är det 4 eller 5 tränare som har fått gå här nu? Lennartsson, Norling, Ånstrand och så nu Bartos. Där är det någon jag har missat nu? Eller? Ja, så Milos såklart.
Ja,
så det är ju rätt många liksom. Och nu var det Bartos då. Och det är samma där. Jag tänkte så här, ja men visst, det är väl rimligt på ett sätt. AIK har sett otroligt dassiga ut här under en längre tid och det har liksom viskats lite sådär om att det ska vara någon slags brist på förtroende bland spelarna och sådär. Men det är ju också andra som har slått ner på det, att det inte stämmer. Men jag tycker det är intressant att alltså Gnaget, som ändå har hugg på guldstriden fortfarande, att de kliver in och tar bort Bartos, en tränare som de så sent som i våras väl förlängde med. De gjorde liksom lite som ÖIS gjorde med Marcus Lantz. Sen ska man inte dra paralleller däremellan, för Marcus Lantz och ÖIS relation med supportrar och sådär var ju något helt annorlunda än vad Bartos. Han har ju funkat bra i Gnaget liksom, men jag är förvånad över vad som händer med tålamodet i svensk fotboll. Det känns som att vi har tagit ett steg tillbaka där. Därmed vet jag inte om det är rätt eller fel, men jag är bara så förvånad över vad det snurrar nu alltså.
Ja, men det går ju väldigt snabbt, och utan att dra paralleller, det bara att titta på i den här stan, IFK Göteborg, en gång i tiden gjorde sig faktiskt av med en Micke Stare efter en andra plats i Allsvenskan. Ja. När man tänker tillbaka och hur det ser ut för IFK Göteborg de senaste säsongerna sen det, så hade Micke Stare tagit blået till en andra plats i år, så hade han inte direkt fått sparken. Nu var det vilsen mycket annat inblandat där, men jag håller med det där. Det börjar ju bli lite Italien-vibbar här nästan. Ja. En tränare förlorar 4 matcher och vips, då ska han få sparken och så måste man ta in någon ny.
Ja, jag tycker det har blivit... jag tänker också, alltså, hur attraktivt är det att vara fotbollstränare då om du har sån osäkerhet? För man måste också tänka, fasen, där är ju familjer och alltså människor runt omkring tränarna också, att kontrakten liksom, vad betyder kontrakten? Det är lite som med spelarna, alltså vad betyder kontrakten egentligen? Det betyder inte särskilt mycket. Sen är det klart att de blir ekonomiskt kompenserade, så blir det med Bartos nu också. Men nej, jag vet inte, jag gillar inte den utvecklingen riktigt, att det är så jäkla kortsiktigt. Men ja, så är det.
En som däremot då, för att göra ännu en övergång här, sitter antagligen väldigt säker på sin post är Per Mattias Högmo efter ännu en Häckenseger, eller vad säger du egentligen?
Ja, det går väl inte att sitta säkrare på en tränarpost än vad Per Mattias Högmo gör nu. Ja, men det är helt otroligt. Häcken, de slutar aldrig, de bara maler. Jag bevakade ju deras match nu mot Sirius i Uppsala. Absolut ingen sprudlande tillställning. En riktigt dassig ska jag inte säga, men en rätt så dassig. Det var en del chanser sådär, men det var total noll skärpa i avslut från båda lagen och knappt några skott på mål. Jag tror det var typ 3-4 på hela matchen max totalt liksom. Ändå så är det 94 minuten när Alexander Jeremejeff där trycker in 1-0. Häcken får
givetvis.
Ja, givetvis. Häcken får med sig en trea hem. Återtar serieledningen. Vad har vi? 10 omgångar kvar. Det är 11, 10, 11. Någonting där i alla fall. Och Häcken i förarsätet. Vi har sagt det mesta om dem så, men det är otroligt imponerande.
Du slog ju fast sådär 18 000 grejer förra veckans podd, ska vi säga här. Vågar du slå fast att Häcken tar SM-guld?
Du vill utmana mig här lite. Nej, det vågar jag inte riktigt, va? Det vågar jag inte riktigt, va? Men,
ett kryss två.
Ett kryss två. Nej, jag kommer inte ta i mer här nu. Däremot så är det ju bara att konstatera att de har ju inga planer på att vika av från den här guldstriden. Och jag tycker väl att uppmärksamheten borde vara ännu större runt Häcken nu.
Är det en liten peak mot oss själva eller?
Ja, det skulle det kanske. Nej, men fan, jag tycker väl vi har. Sen går alltid den här bevakningen av våra olika lag, den går upp och ner och det har mycket med bemanning att göra och vilka resurser vi har och vilket som blir mest läst och så vidare. Men Häcken är hett nu och det är klart att vi ska pumpa på. Herregud, det är ju liksom ett lag i staden som har chans att jaga SM-guld, så det är ju vår, tycker jag i alla fall, vår skyldighet att bara ösa nu. Men jag tycker väl framförallt också i, liksom, i riksperspektivet att det är fullt naturligt att det pratas mycket om Hammarby, Djurgården och Malmö som också är med där. Och storklubbarna är alltid intressanta och så är liksom, det är inte bara vi som har, alltså blir präglade av det tänket. Det är klart att det blir så på andra mediehus också. Men jag tycker liksom bland spelare, bland lag, alltså Häcken, det är fortfarande väldigt få som nämner dem. Liksom. Jag pratade lite med Alexander Jeremejeff om det där efter matchen, att om den där underdog-stämpeln. Han gillar inte det alls. Han sa, jag gillar ju den här pressen. Och sen vet jag att lagen, motståndarna, de har respekt för oss och tycker att vi är bra. Och det viktiga är vad vi själva tycker. Men jag tycker på något sätt att de förtjänar verkligen att tas på allvar nu. Och att det riktas lite fler blickar mot dem också. Liksom, att de får känna lite pulsen också, lite pressen. Det hade varit liksom intressant att se hur de reagerar på det.
Och Alexander Jeremejeff har ju verkligen många blickar på sig och du har ju grävt i ditt statistikarkiv inför denna veckans podd, har jag hört talas om. På
ja, jag har ju redan droppat lite för de som läste mina 5 punkter där efter matchen, men Jeremejeff har nu gjort, ska vi se, han har gjort 19 mål på 18 spelade matcher tror jag, och han har alltså ett målsnitt på precis lite över 1 mål per match och det är så sanslöst imponerande. Alltså dels är det ju fler mål än vad vissa lag då har gjort i Allsvenskan, men i år tillsammans då. Men sen är det också i historiskt perspektiv, sen 2008, sen det blev en 16-lagsserie, så har ingen skyttekung gjort fler än 23 mål. Det är Lasse Vibe och Waris Majid, Häcken då, 2012. Då vad har vi? 4 mål upp dit har Jeremejeff. Bara det är ju liksom, jag tror han kommer ta det om han får vara frisk och hel här. Men sen också kollade jag då bara, vad har skyttekungarnas målsnitt varit liksom? Och då var det Janne Mattsson i Öster 1975.
Före både din och min tid.
Ja, ganska rejält. Både Balkan, nästan Balkanders.
Han gjorde nog sin första dag på
jobbet. Ja, han kanske gjorde det. Han är ju rätt gammal nu, men ja, men det är ju helt otroligt, alltså det är väldigt lång tid och jag tycker det sätter Alexander Jeremejeffs säsong i ytterligare perspektiv, hur fantastiskt bra den är. Alltså vi har ju hyllat honom, vi har ju öst på med beröm, men det är ju faktiskt alltså vi snackar ju, vad är det, 45-47 år sedan liksom någon hade ett liknande målsnitt. Jag tycker det är grymt häftigt alltså.
Tror du att han börjar dyka upp lite på en Jan Andersson radar, den här målsuccén, eller tror du att det nästan krävs att han skulle spela till en större liga än det här?
Ja, alltså Janne har väl ändå tagit med, alltså han tog ju med Kurtulus och Hjalmar Ekdal typ på i Nations League-samlingen nu, och jag tycker att alltså jag tycker definitivt att Jeremejeff ska vara med i den diskussionen. Jag tycker att Jeremejeff ska vara med i nästa landslagstrupp liksom. Och jag tror att Janne också håller ögonen på honom. Sen är det klart att hans möjligheter ökar om han går utomlands och presterar där också, men det är ju också så här, det är ju så jäkla små marginaler där. Kommer han till fel klubb och så kan han lika gärna vara iskall om ett halvår igen eller ett år igen. Så
då är han tillbaka där ute på Hisingen igen.
Ja, säkert. Det är ett säkert kort för Jeremejeff. Där lyser han alltid. Så, men nej, definitivt att han ska vara landslagsaktuell, det tycker jag.
För en vecka sedan borde nästan tokhyllade du Tobias Särna och var grymt avundsjuk på att han lyckas hålla sig så pass bra i trim som han har gjort under 2 månader borta från fotbollen. Nu har han även startat en fotbollsmatch igen och imponerade, eller?
Ja, det tycker jag att han gjorde.
Igen alltså?
Ja, igen. Senast var han ju game changer. Vem var det som sa det? Var det Högmo eller om det var någon
Messias?
Ja, det var Messias som sa det, va. Och på det sättet var han väl inte riktigt nu, men det var ändå jäkligt intressant att se honom från start. Jag var nyfiken på hur det skulle se ut med honom och Uddenäs och Jeremejeff tillsammans. Det blev inte så mycket av det. Uddenäs gjorde en riktigt svag prestation tycker jag. Även om han slet hårt i defensiven så kom han inte alls med. Särna var dock väldigt involverad och de möjligheterna som Häcken skapade kom ganska ofta från hans vänsterkant. Sen hittade han kanske inte riktigt rätt i kombinationsspel och sista passningen var slarvig från honom också. Men jag tycker ändå att det var en insats som definitivt lovade mera, och han höll i, ska vi se, 90:e minuten tror jag att han blev utbytt, och det är ju också ett styrkebesked om hur långt fram han redan är fysiskt också, att han har inte halkat efter särskilt mycket, så han har kommit in och han är redo att bidra direkt, och det har han visat nu här de 2 första matcherna.
Du är fortsatt avundsjuk?
Ja, det måste man vara.
Vad är annars då? För att ingen egentligen, eller väldigt få rättare sagt, om man inte räknar Häcken själva, trodde ju på dem inför den här säsongen. De är fortfarande med där uppe. Det är inte långt kvar säsongen. Varför är de där uppe egentligen?
Ja du, det
är... Försök summera det här nu på 2 minuter ungefär.
2 minuter, shit, vi hade kunnat sitta här ett helt poddavsnitt och prata om det, känns det som. Men det är så otroligt många delar. Jag tror de gynnades faktiskt till att börja med, så tror jag de gynnades lite av att deras försäsong inte var så lysande som den alltid annars är. De gjorde väl bra nere i Marbella i och för sig, men sen kom de ju hem där och så var det kuppen och blev överkörda av Bayern, och då kändes det som att alla tog ner Häcken lite grann och tänkte, jag var själv en av dem. Jag hade väl dem som 7 eller 8 eller 6 eller vad fasen jag satte dem till slut, men tänkte att de har tappat Vålemark. Jeremejeffs status var väldigt osäker. Han hade ju haft skadeproblem och han var inte helt ordinarie i höstas. Och
han var ju iskall under hela försäsongen.
Ja, han var iskall liksom. Han kunde ju knappt, var inte Linus som rapporterade något, att han lämnade knappt hotellsängen där nere i Marbella ett tag, och man tänkte att ja, shit, han har säkert en ordentlig startsträcka. Men de fick istället för den här tuffa liksom pressen på sig, eller tuffa pressen, men de förväntningarna på sig, så kunde de smyga lite. Och sen måste man ju säga att Alexander Jeremejeff som enskild spelare, har du en sån skyttekung, en sån kille som gör mål på allt, alltså då kommer du väldigt väldigt långt, och han börjar ju leverera redan från början. Så han är ju också naturligtvis en enskilt enormt stor faktor till den här framgången. Mittfältet tycker jag också är det som har stuckit ut liksom, den trion som bildades där med Gustav Berggren, Samuel Gustafsson och Mikael Rygaard, där Simon Gustafsson nu har kommit in, och det kommer väl ta en liten stund innan han hittar helt rätt i det där, men så fina som de tre var tillsammans, jag hyllar dem i många poddavsnitt här i våras, och att har du ett så kompetent mittfält och ett så lugnt och bolltryckt mittfält, då är det ju jäkligt svårt att komma åt liksom. Och Samuel Gustafsson där var ju fenomenal hela våren, och de hittar verkligen perfekt kemi. Berggren tog stora kliv i sitt driv med bollen, och Rygaard var jättefin med instick och sådär, och har börjat göra en del mål också. Så det är väl Jeremejeff, att de kunde smyga lite, mittfältet, och sen måste man ju säga Per Mattias Högmo. Alltså Men han har fått en vinter på sig att identifiera vad Häcken behövde, vad han skulle skruva på, vad han ville förändra. Och det har sett att liksom våga trycka på och ha ännu mer fart och sådär, det har verkligen satt sig. Och det har kostat lite, att försvarsspelet har varit lite svajigt fram till nu sista matchen och sådär. Men det har ju också fått full explosion, liksom fullskalig explosion offensivt. Så ja, men hur han har liksom lyckats hitta vad han ska använda främst med sitt lag, vad som är hans lags styrka. Det är liksom stor stjärna i kanten för hans säsong. Och jag förstår att det ryktades om Malmö FF för honom i somras och sådär, att de hade ögonen på honom. Jag förstår det liksom, han är jäkligt bra på att göra resultat.
Det är svårt att klaga som sagt på hans resultat, men han har ju gjort ett fel. Det är att han håller Erik Friberg utanför startelvan. Erik Friberg kommer för alltid vara min favoritspelare i Häcken, oavsett om han spelar eller inte. Punkt slut.
Ja, så du tycker det är för jävligt där. För övrigt, Friberg och Jeremy, efter finns en...
Jag funderar nästan på att dra igång en sån kampanj. Free Friberg.
Ja, det kan jag verkligen se mig framför mig att du skulle kunna tänka dig att
göra. Stå utanför GPA varje dag på morgonen där med en banderoll.
Det, vi får hoppas att Erik Friberg sitter och lyssnar på det här. Han blir nog otroligt varm.
Han är en alldeles för upptagen man för detta.
Ja, vad är det han håller på med där? Husvagn? Nej, det var inte... Bedsoffer var det. Just det. Ja, han har fullt upp där. Men det var en varm kram mellan honom och Jeremy i omklädningsrummet. För er som följer Häcken så på Instagram, så var det en riktig härlig video på deras firande, och det var en otroligt kärleksfull kram de två kompisarna emellan efteråt. Fint att se, verkligen.
Innan du får gå in på Svenningsskalan där, så måste jag också lyfta en del från det klippet som jag också faktiskt såg där. Mm. När hela Häcken firar och sjunger sånger om Hisingen och allt möjligt. Simon Gustafsson ligger på en massagebänk, får behandling och försöker klappa med. Och man ser bara hur trött hela den kroppen är. Han orkar knappt ens sjunga med, men ligger ändå där på britsen.
Ja, han viftade till lite, gjorde han inte det? Så lite sådär. Ja, precis. Ja, men det är klart att det är tufft för honom att komma igång här. Och liksom innan man hittar in i det och konstgräs och hela den grejen. Så han kommer säkerligen växa.
Svenningsskalan då, två personer där har du faktiskt pratat om redan. En har du inte ens nämnt. Förra veckan kändes det som att du lyfte fram alla tre innan svenningsskalorna varje gång. Men nu är det en som du inte har nämnts. Den första som då uppenbarligen är bra. Mm. Är din Tobias. Nya favorit.
Ja, nya favorit. Jag har alltid gillat Sana som spelar. Men Tobias Sana. Just för det där att han var ändå den som försökte, och det skapades mycket chanser på hans kant och sådär. Och visst, offensiven var uddlös, och egentligen kanske vore mer logiskt att liksom lyfta fram defensiva spelare. Men jag tycker att liksom, Totland slår i sig inlägget där till Jeremejevs mål och sådär. Men Fridriksson som hoppade in för Kristoffer Lund som fick kasta in handduken sent, han hade ingen bra dag med inlägg och sådär. Och jag tyckte Hammar blev lite uppsnurrad emellanåt, även om han gjorde en bra match och sådär. Så jag väljer ändå Sana liksom för hans vilja att skapa chanser, för att han liksom ändå hittade bra ytor, och där finns något att bygga på.
Men mycket bra, då går du bakåt i plan.
Då går jag bakåt i plan. Han håller sin tredje nolla, Peter Abrahamsson, och han får absolut inte det här för att han gjorde många bra räddningar, för det behövde han inte göra. Han behövde göra två räddningar, men han gjorde två förbannat viktiga räddningar. Han gör en räddning på Kouakou i bra läge i 77:e minuten, Sirius första avslut på mål. Där hade liksom matchen kunnat tippa åt ett annat håll. Och sen gör han också faktiskt, efter Häcken har gjort sitt 1-0-mål, så hinner Sirius. Det blir ju alltid sjuk dramatik mellan de här två klubbarna, verkar som, för er som minns 4-3 vinster för Häcken i våras på Bravida efter kaos i slutminuterna, så får Sirius fram en chans i slutet här igen, och då kommer Abrahamsson kliver fram med en viktig, får tag i bollen där, och ja, men han känns väldigt solid liksom och trygg. Han hade någon missad utspark och kom lite snett på bollen där och sådär. Men han växer och försvaret växer, och det är väl rätt logiskt att ta Peter Abrahamsson.
Och mycket, mycket bra. Han har du redan sagt ganska mycket om.
Ja, vi säger inte så mycket mer om honom.
Vi säger bara hans namn.
Ja, vi säger faktiskt bara hans namn. Alexander Jeremejeff, han gör det målet som tar Häcken upp i serieledning. Han är livsviktig för dem.
Låter vi Filip Trollet ta lite vatten här ur sin fantastiska kaffemugg medan vi släpper då Häcken och går rast över på Gais, ett lag som Filip Trollet har superjinxat förra veckan då superrättankontraktet var klart och de kunde börja fira där uppe med en fruktkorv på Gaisgården. Men vad hände, Filip?
Du får berätta fruktkorgen där. Annars
jag kan ju avslöja i förra upplagan av den här succépodden då.
Som lades ner,
när jag förflyttades från fotbollen till hockeyn här. Och den förflyttade stockholman Linus Pettersson drev. Hade vi Stefan Jakobsson i podden. Och Linus hade då en tävling varje vecka. Och lite quiz med Stefan Jakobsson. Jag minns inte ens vad det här quizet handlade om. Men i någon vag sekund lovade jag honom en fruktkorg om han skulle få tillräckligt många rätt. Det fick han. Och skaffa en fruktkorg i Göteborg var inte det lättaste. Vi hittade ganska många abonnemang. Så många ville vi inte ge till guys. Så vi la 850 kronor på en engångs fruktkorg som skickas upp till guysgården. De blev väldigt lyckliga. Under frukten, där visste inte vi om, var det lite gömt fack, där låg godis.
Oj.
Kanske inte uppskattas av Stefan Jakobsson eftersom han då har diabetes.
Fast han älskar godsaker och han erkänt vid något tillfälle, så de slank säkert ner där också. Men 850 pix ur egen ficka rakt upp till Gaisgården från Jan Lind. Alltså
det är nog den största donationen Gais har fått på våra år och dag sen graven med hinkarna där.
Ja, de har väl haft några sjuka swish-kampanjer där, men det var väl en fin gåva till dem och välförtjänt. Jag vet att Stefan vid något tillfälle sen undrade om, kan man få någon mer fruktkorg tror du? Eller så här, det var jävligt nice, sa han med glimten i ögat. Men det blir aldrig någon mer.
Till ni klubbar som lyssnar ute på det här, som ni ändå kommer se Troler och Laul och några andra, se till att det blir lite tävlingar på den helt enkelt, så kanske ni kan vinna någonting.
Ja, vi får
men
sätta
Gais superjinx ja, du har gjort, ja. Så du har ju förstört hela Gais höst där. Det kommer ju gå käpprätt åt helsike nu, eller?
Nej, det tror jag inte att det gör. Men jag fick lite
skit.
Ja, lite skit, men det ska man ha, och det är fan, jag är inte ensam om att ha jinxat dem i så fall.
Inte ensam om att jinxat Gais, eller på säga, genom åren.
Jag kan faktiskt har hört och sett andra också som har varit väldigt övertygade om det här att Gais ska gå upp, och det tror jag fortfarande att de kommer göra, men det är klart att avståndet minskar till 7 poäng. Ljungskile knapar in, Falkenberg hänger på Ljungskile där, så hoten kommer ju såklart lite närmare. Men det som är anmärkningsvärt med det tycker jag är på sätt, eller anmärkningsvärt egentligen, det är kanske inte helt orimligt att det kommer någon form av reaktion efter sån här karnevalvecka som de hade innan den här matchen mot Torns IF. Vi ska ju säga att det var de som besegrade Gais med 4-2. Men grönsvart var riktigt dassiga i matchen igenom, tycker jag faktiskt. De hade en bra sekvens, en period i andra halvlek, början på andra halvlek, där de faktiskt också tar ledningen i matchen. Men sen fuckar de ju upp allting i slutet när de släpper tre mål på 10 minuter och det blir istället då karnevalstämning bland de här skåningarna. Och Gais får lämna Skåne med förlust, och det var andra gången i år de förlorade i serien, och det var i Skåne det hände senast också när de förlorade mot Ängelholm. Då reagerar de med att spöa Torn med 5-1 på hemmaplan därefter. Vi får se hur de reagerar nu, men usel insats faktiskt.
Hur reagerade du då över att Skåne faktiskt slog Gais igen, som du faktiskt själv kommer där ner?
Ja, är det någon som ska sabba det för dem, så får det väl vara Skåneland, va?
Så lite av den göt ändå där att se Skåne ta hem segern?
Jag vet inte. Det är väl bättre än att något annat, typ Småland eller något sånt där, hade förstört det. Men det är klart att allting är ju, som jag har varit inne på tidigare, allting är roligare när det går bra för våra lag liksom, men jag blev lite jag tyckte Gais var faktiskt, de var inte förtjänta av det liksom. De var inte förtjänta av några poäng.
Om Gais börjar här med en till torsk, börjar du bli lite nervös då, eftersom du har varit så tydlig med att Gais kommer spela superettan, eller?
Ja, ska jag vara, alltså den här matchen nu mot Trollhättan på lördag, den blir otroligt viktig igen då.
Kan vi slå fast att den avgör Gais säsong, eller?
Nej, det kan vi inte slå fast. Fan vad du vill att jag ska slå fast grejer. Jag känner att jag har redan slått fast för många saker. Så här, förlorar de den och Falkenberg och Ljungskile vinner igen, då är det liksom 4 poäng. Och förlora en match, det är en match. Men förlorar du 2 matcher i rad efter att bara ha förlorat en match tidigare under säsongen, då är det helt plötsligt någon form av reaktion. Och då en trend också kanske, och då börjar det komma in det mentala också, vilket jag faktiskt tror kanske redan nu spelade in lite. Att jag ställde ju frågan till Fredrik Holmberg liksom så här, tror du det var någon form av underskattning? Han viftar ju bort det. Nej, det var det inte. Liksom. Gustav Lundgren var inne på det i en pausintervju att han tyckte att det kändes lite som att de underskattade, att de hade pratat mycket om att de inte skulle göra det. Och jag tyckte att beteendet på planen var, det var lite som att det här kommer lösa sig av sig själv. För deras stora styrka har varit hur jävla hårt jobb de har lagt ner i varenda match, och de har liksom stridit för varenda andra boll och använt den här farten och frenesin. Den existerade egentligen inte mot Torns. Men absolut, den här matchen mot Trollhättan, vinner de den, då är det liksom, då borstar man av sig den här förlusten. Men förlorar de den, då kommer de få börja svettas lite grann i alla fall.
Och inte ens Fidde Holmberg klarar sig undan din motorsåg här. Du har varit fly förbannad över en del byten här. Halva Göteborg har nästan hört talas om detta.
Nej,
din fruktansvärda ilska.
Nu tar du verkligen
i. Han kom in i ett röd i ansiktet idag på redaktionen. Skrek ur sin frustration. Vad sysslar han med?
Det är mycket tveksamt. Och du har ju knappt varit här. Så det känns ju tveksamt att du har koll på det. Men... nej, men jag blev förvånad när jag tittade på matchen och Jonas Lindberg och Axel Norén som förvisso blev upplurad på läktaren tillsammans med August Wengberg i samband med att Torn gjorde 1-0. Men annars har ju han varit en konstant i backlinjen och varit väldigt bra hela säsongen och funkat väldigt bra med Emin Gostanić. Att han klev av, vilket visade sig i efterhand inte var en skada, för det tänkte jag då, han måste varit skadad, utan Fidde satt in August Wengberg som mittback, och han har väl gjort okej som mittback vid tillfället, men jag tycker han är så mycket bättre som högerback. Och han kom ju inte alls rätt som mittback där, Agge, utan det var ju svettigt liksom för honom, och även fantastiska Harun Ibrahim hade faktiskt en dålig match liksom, så det blev konstigt där av det, och jag förstår att han sa liksom Fidde att han ville väcka laget lite och göra några byten. Jag förstår att han ville göra det, men jag hade nog korrigerat på annat håll. Sen Jonas Lindberg gick ut, det kunde man väl kanske säga, han har det tufft med kroppen liksom och kan inte alltid spela på 100%, och har varit mycket smärtstillande och sådär genom förra säsongen. Han spelar med någon fraktur i ryggen och sådär, och fotlederna är sargade och han har det tufft ibland, och det var också en skada på honom eller en smäll som gjorde att han inte kunde gå för fullt. Så den var väl lite, men just Norén där var man lite, det är väl bara lätt att vara efterklok såklart. Men jag tycker Fidde gjorde fel helt enkelt som tog av Norén och liksom började laborera där. Jag hade tagit av någon annan spelare istället.
Pratar precis om Jonas Lindbergs sargade kropp där. En av dina snackisar runt Gais är också en sargad kropp.
Det är det. Jag ser och hör många som undrar över Axel Henriksson, vårens kanske absolut största succéman, som öste in mål och var väldigt viktig med sin dynamik och sina många liksom hotande löpningar och bra på att fylla på in i boxen och sådär. Han fick ju en överbelastning i höften. Det var väl inför Ljungskile-matchen borta, tror jag. Där det började surra som det, den höll honom borta där, då trodde man att men det kommer nog gå rätt snabbt för Axel komma tillbaka, trodde han själv också. Sen snackade jag med han på någon träning, efter någon träning för ett par veckor sedan, sa han men nu siktar jag på inhopp mot Torn här liksom. Men han var ju inte med i truppen, och då tänkte man fan, fortfarande lite liksom problem där. Och så sprang jag på honom på träningen nu, jag var ute där och gjorde en intervju i måndags, och så sprang jag på Axel där, och så såg jag någon jävla gips runt handleden liksom, och vad fan har du nu gjort, vad var du mot Torns liksom, vi väntar ju på att du skulle komma tillbaka. Så sa han, höften krånglar fortfarande då, den här överbelastningen håller på att jäklas. Och på första träningen han hade gjort liksom, från att vara tillbaka från höftproblemen då, han skulle gå för fullt då för första gången, då kolliderar han med lagkompis Filip Gustafsson och springer in där på något sätt i varandra, faller väl jag vet fan hur det gick till, men han bryter båtbenet i alla fall, så han åkt på det.
En olycka kommer sällan ensam.
Men han sa att det här skyddet han skulle fått nu, det ska han tydligen kunna lira med, så det är fortfarande höften som jäklas, men ändå liksom fan, han har haft mycket otur Axel, han har ett tufft fjol i Häcken också med knät och sådär, så ja, jobbigt för honom och jäkligt segt för Gais, för de har nog behövt få in hans energi lite liksom. Han har något som sticker ut gentemot vad de andra har, just med sina löpningar och den löpviljan och sådär.
Med tanke på den här plattmatchen av Gais, då lyckas du ens få ihop en svenneskala på Gais, eller stryker du den här veckan bara?
Nej, men jag får ihop en. Men som jag sa några gånger under våren gällande ÖIS så var det riktigt dassig konkurrens, måste jag säga. Det är ju en spelare som vi dock inte har hunnit prata om när det gäller guys. Det är ju faktiskt inhoppande Mervan Celik.
Som är bra då.
Som är bra. Han är bra. Inhoppet i sig var väl inte någon...
ingen julgran.
Nej, det var det inte. Han gjorde några bra aktioner. Och det
men han är ändå med på listan.
Ja, han är ändå med på listan. För det är svag konkurrens. Men han gör dessutom mål. Han har varit på plan i 3 minuter när han gör mål. Och han sätter guys i förarsätet när han rullar in 2-1. Och otroligt enkelt mål han gör, men målet ska göras, han ska vara på plats. Och det tror jag är jäkligt viktigt för guys i det långa loppet här om 4-5 omgångar liksom, när Mervan kanske är i fysiskt gott slag igen. Jag vet inte hur långt bort han är, men jag spekulerar nu och tänker att det kan vara så någonstans. Då är det jäkligt viktigt att han har fått känna att han är igång, och han gjorde en assist till Gustav Lundgren mot Ljungskile och nu gör mål, och Mervan är ju, han strålar ju ofta när han har självförtroendet och strålar inte lika mycket när han inte har självförtroendet, det är han ju inte ensam om, men han är jäkligt så, när han får flowet så är han giftig och gör ännu mer svåra saker som många på ettanivå liksom inte bara kan drömma om att de kan göra. Så det var ändå viktigt att han gjorde målet. Inhoppet som sådant, som sagt, inte jättebra, men helt okej.
Okay. Men du har ändå hittat 2 spelare som var bättre än Mervan.
Ja, det har gjort...
lika svag konkurrens här i Sverige.
Ja, jo, det är det faktiskt. Julius Lindberg tycker jag ändå. Alltså han
är mycket bra.
Ja, han är mycket bra, men det... Ja, jag vet egentligen inte varför jag satte honom där. jo, men han hade några fina...
I brist på annat.
Ja, i brist på annat. Han hade några liksom så här tekniska nummer, och jag tycker ändå han försöker också lite. Han fick ju flytta ner då. Han var ju central spets mot Ljungskile. Jag tycker han var jävligt bra i den rollen. Och giftig, han har känts väldigt giftig med sina djupledslöpningar och hota in bakom och sådär. Nu fick han spela centralt mittfält istället, sen är han flexibel som spelare, rör sig mycket av stora ytor, men tycker inte han kommer till sin rätta lika bra där, inte i den här matchen i alla fall. Men han har några aktioner som ändå gör att han liksom tar sig upp på en mycket bra liksom, i som sagt väldigt svag konkurrens.
Och sist men inte minst, Gustav Lundgren.
Ja.
Jag gissar att du nästan kan kopiera Julius Lindberg.
Ja, nej, där vill jag faktiskt, han är nog den enda jag tycker kan lämna den matchen utan att, jag ska inte säga skämmas, men som faktiskt kan lämna den och må lite bra över sin egen insats. Han gör ett otroligt fint mål där han liksom viker in och ur väldigt snäv vinkel hittar in bortre och gör 1-1 och hade några fina kombinationer på högerkanten där, och nej, han är i lysande form verkligen. Han gjorde ett fint mål och jättebra match mot Ljungskile hemma och var bra mot Oddevall. Alltså han fortsätter att vara på topp faktiskt.
Härligt, och då lämnar vi helt enkelt guys och går över till IFK Göteborg, ett lag där du faktiskt helt 100% säkert slog fast förra veckan när toppstriden var över, och efter en förlust mot Kalmar så dog väl den ännu mer.
Ja, precis. Du gick ju in i det här poddavsnittet med en förhoppning om att nu ska jag kolla här vad du slog fast för saker förra veckan.
Jag tror det är 50-50 ja, ungefär än så länge.
Du hoppades att du skulle kunna pissa på mig och håna mig och sådär. Men det går väl inte riktigt. Vissa saker var som sagt helt snett på det. Här var jag väl ändå lite rätt på det. De åker ner till Kalmar. Jag såg inte jättemycket av den här matchen eftersom jag bevakade Häcken parallellt. Jag hade igång Blåvitt lite, men det var sekvenser av matchen. Hussein Kanel och mittfältet sådär. Emellanåt så skapade de lite tryck och borrade fast sig hos Kalmar, men jag kan liksom inte uttala mig om det var rättvist eller inte rättvist. Så mycket så jag inte, men vi kan bara konstatera att toppstriden, den guldstriden, den är död nu. Det är 11 poäng tror jag upp till Häcken, och det ska inte gå att hinna ikapp. Europadrömmen, ja, den lever väl lite halvt, men det känns inte som att det biter riktigt, utan det blev lite som många supportrar och sådär fasade för, att 0-1 mot Bayern där sent i matchen, en match de mycket väl kunde vunnit, det gjorde att det tippade över. Det blev lite som du sa, pyspunka faktiskt.
Och det känns ju fortfarande som om Marcus Berg inte gör ett mål, så har IFK Göteborg väldigt svårt att vinna fotbollsmatcher än så länge. Även om det finns intressanta spelare, Kevin Jakob och Hussein Kanell framförallt, så är det ju, det är fortfarande Marcus Berg som är inte 100% i det här laget, men nästan ja. Så viktig är han.
Ja, men just när det kommer till slutprodukt så är han ju... Gör inte han det han har förmågan att göra, då blir IFK Göteborg ett väldigt mycket sämre lag. De är väldigt känsliga där. De har liksom inte riktigt den bredden heller som vi också var inne på. Att det finns lite där bakom, men det är liksom ingen som kan gå in och avlasta Marcus Berg riktigt.
Nej, det håller man helt och håller med om. Men det finns ju en däremot som kanske speglar lite, sneglar lite ut mot Europa helt enkelt. Det är inte Marcus Berg, utan det är Alexander Jallow.
Ja,
kanske är på väg.
Ja, precis. I och med att du återigen då var på det här jävla oxracet och semestrar inte så någonting av Blåvitt, gissar jag. Så blir det inte så mycket tugg om deras match, utan vi kan ju snacka lite. Det händer ju lite andra grejer runt om, och det senaste var, jag vet inte vem vi ska credda för det avslöjandet, var det Sportbladet eller?
Jag tror det var Sportbladet.
Ja, att Brescia då jagar Alexander Jallow. Och där kan man ju liksom ställa sig frågan, svenska fönstret är stängt, Europafönstret, många länders fönster är öppet till 31 augusti, vad ska IFK Göteborg göra här? De har Emil Salmonsson i truppen, som jag väl tycker lite att, jag tycker ändå han har gjort några okej inhopp faktiskt, och han har ju ett inläggsspel som är jäkligt mycket bättre än Jallows. Sen har väl Jallow ändå varit bra här under sommaren och lyft sig helt klart. Men hade jag varit IFK Göteborg så hade jag väl ändå inte stängt dörren för att släppa Jallow faktiskt och köra Emil. Sen är det klart att då blir det väldigt tunt där bakom, och allting handlar ju egentligen om vad de blir erbjudna för Jallow.
Ja, herregud, så är det. Blir pengar tillräckligt bra så lär de ju bara släppa honom direkt, med tanke på att de har den backupen. Sen finns det en del yngre bakom, Emil Salomonsson, som ändå knackar lite på dörren. Men jag skulle nog säga att jag är lite mer skeptisk faktiskt, att om Emil Salomonsson hade blivit startspelare i IFK Göteborg, att han hade gjort det så bra. För enligt mycket statistiken, Alexander Jallow är ju faktiskt en av seriens bästa ytterbackar. Emil Salomonsson tycker jag ändå har sett ganska trött ut.
Ja, alltså, men han har inte fått några jättelånga inhopp på sig här heller på sistone, utan, men det jag tycker han har som sin spets, det är ju foten och inläggsspelet, som Jallow inte har riktigt. Ja, det är klart att det hade blivit, med tanke på Jallows form, det blir ju en liten försämring i alla fall till en början med. Men jag vet inte riktigt. Samtidigt, Jallow har väl varit lite på rull något fönster tidigare och sådär, och han kanske är jäkligt sugen. Det handlar ju väldigt mycket om inställningen där också, även om det naturligtvis är Blåvitt som har sista ordet och som ska känna att det är en bra affär. Men det spekuleras om är väl 4 miljoner plus bonusar, och jag vet inte fan om jag tycker det låter så hett eller?
Nej, men det är samtidigt, det är bättre än inget för en spelare som kanske då är redo för att lämna, om man känner att vi överlever den här säsongen med Emil Salomonsson.
Ja, jo, alltså lite så. Blåvitt seglar ju ändå ganska tryggt i mitten, men det är lite ambitionen där. Har de fortfarande en liten förhoppning kvar om att kunna tampa som Europaplatsen eller inte? Det är väl lite... Jag tänker att de måste ju ändå ha det, alltså de måste ju sträva mot någonting, det är ändå så pass långt kvar, de kan ju inte liksom ge upp det här och bara tänka att vi ska komma i mitten, utan vilket de naturligtvis inte gör, tänker, men ja, jag vet fan, han har väl kontrakt över nästa år också tror jag, så det är lite lurigt läge där också, då sitter han med 1 år kvar efter den här säsongen, inte jättestort intresse i vinter kanske, när inte det är lika stor ruljans på den europeiska marknaden. Då riskerar Blåvitt att sitta där med ett halvår kvar nästa sommar. Då kanske Salmonsson har tröttnat också. Jag vet fan. Det är svårt alltså. Jag är nästan lite inne på att jag hade släppt Jallow faktiskt. Men lite mer än 4 miljoner måste de ju för fasen kunna få.
Och så hade du plockat in Sebastian Olsson istället, som håller igång uppe på Granatgården, eller?
Ja, det ryktas om att han har varit där och tränat. Det har väl varit tidigare under sommaren också. Men
han gör väl en Leksam Larsson. Håller igång där ett gäng månader och sen så sticker man till någon klubb i Turkiet eller något liknande.
Ja,
cashar in.
Det är väl inte otänkbart att det blir så.
Cashen ska in.
Ja, det är så jag för övrigt. Jag har ju varit lite sur om det på Twitter. Liksom lite Sam där, hur han... Vad tycker du i den frågan? Ska man liksom kunna mjölka sin förening på den möjligheten, eller är det ens negativt att han har varit där och sen drar, eller alltså, vad tycker du om att man är och tränar med sin gamla klubb och sen under väldigt lång tid och så går man utomlands sen?
Här får man nästan säga att det blev nästan ett speciellt fall, för det var så ovisst med Kina så länge.
Ja.
Och Sam ändå var där av och till i månader, och man tänkte till slut att oj, Blåvitt kanske har en chans ändå att locka hem honom. Man tänkte att visst, skriv på ett kontrakt nu när du har varit här uppe så länge, säsongen ut, lämna efter den. Men han håller igång och sen kommer ett saftigt erbjudande från Turkiet. Han hoppade på det och stack ner direkt, och även om inte Håkan Milder Bickestad var helt fly förbannade, så är det klart att de var ju ruggigt besvikna och även var tydliga med det efteråt.
Ja.
Men jag kan ju garantera att skulle Sam Larssons kontrakt i Turkiet ta slut och han vill träna på kanalkåren igen, så kommer de inte stänga den dörren.
Och det tycker du är rätt?
Ja, det gör jag faktiskt.
Ja.
Nej, för det... att nära en liten dröm om att de ändå ska spela där igen.
Ja.
För Sam Larsson är fortfarande en ålder, så att även om han är 2 år i Turkiet eller 1 år kan han fortfarande komma tillbaka om han är motiverad nog att vara en bra allsvensk spelare.
Ja, nej, men jag håller med dig. Jag tycker också att det, visst, det inte luktar illa ska jag inte säga, men det blir lite så här, speciellt när det pågår under så lång tid, och vissa kan tycka liksom att ja, men det är lite att man utnyttjar sin förening och så där, men samtidigt finns det ju också en vinning i att ha en så duktig spelare som Sam Larsson i träningsmiljö, och där han säkert kan hjälpa yngre spelare på hans position. Alltså, det finns ju också, som du säger, att man när drömmen om att han håller kontakten, och man visar honom att den dagen du behöver oss här, då finns vi alltid där. Och den dagen vi, liksom när du är redo att komma hem, då kanske det blir väldigt mycket mer självklart för Sam att faktiskt ta steget. Men gällande Sebastian Olsson, så vet du fan om han, tror vi att han redan kommer hem alltså?
Jag är skeptisk. Jag tror att det kommer bli första bästa utlandsäventyr nästan.
Du tror det? Ja. Ja, jag vet inte. Jag har också svårt att se att han kommer hem. Men om det skulle vara så att Blåvitt liksom kan få lite hugg på honom, och nu är fönstret stängt här, men jag vet inte vad som gäller med exakt spelare som varit utan kontrakt en tid. Det är väl något att man ska ha visat att man har sökt klubb eller någonting, ja, sånt där.
Det finns lite kryphål här.
Ja, där är lite kryphål, så det är väl inte helt... Nu, det här är inget jag vågar lova här, för jag har för dålig koll just nu, men att han skulle väl kunna bli klar för Blåvitt och komma in som en förstärkning. Och är det så att han är positivt inställd till det, då är det ju bara att släppa Jallo, tycker jag. Då är det ju 100% givet liksom. Men ja, vi får se.
För att inte bli för långrandig här då, så vi har ju ändå sett då både Bernardo Villa, Jaromíra Mari, Erik Sorga kallar en iskall. Nu är det visserligen tidigt, men vågar man sätta Eman Markovic i den kvartetten, eller håller han sig utanför där än så länge?
Ah, jag tycker det vore fan vansinne om vi sätter honom där redan. Liksom. Han måste ju få tid på sig här. Men det man kan säga är, jag var förvånad mot Hammarby att Stare kastade in Markovic direkt. Jag tänkte, ah, men fan, han måste verkligen ha visat på träningarna och alltså haft en spets där som Stare tror mycket på. Han förklarade ju sitt val efter matchen på presskonferensen där med att Markovic är väldigt duktig med boll, Norlin är kanske lite bättre i löpen liksom, och att man ville liksom utmana Hammarby i den fighten om bollen, ett Hammarby som är väldigt bollskickligt. Nu väljer han då Markovic igen från start mot Kalmar. Kalmar, ska man ju säga, påminner ju lite om Hammarby där, att de är väldigt bollskickliga. Jag vet inte om det är liksom med den ur det perspektivet Stare väljer honom igen. Men det är ändå lite förvånande, för jag tycker Gustav Norlin har egentligen hela säsongen, undantaget en period där Blåvitt som lag var svaga, varit fin och sett liksom bidragit mycket till laget med de här löpningarna, som lite som Oscar Willemsson började göra förra hösten när han liksom kom in och gav ett stillastående Blåvitt ett alternativ i sina löpningar, och helt plötsligt så lyfte Blåvitt. Det var andra saker än Willemssons intåg då som liksom gav dem en skjuts, men det är så jäkla viktigt att ha den typen av spelare. Jag tycker inte Markovic riktigt har det, alltså det djupledslöpet utan boll, vilket är sjukt viktigt när man också har en spelare som Marcus Berg, som förvisso är bra i kombinationsspel och sådär, men som också har en jäkla förmåga att kunna hitta de där djupledslöpningarna med perfekta, fina passningar. Så ja, jag tycker det är lite märkligt faktiskt att Stare går på Markovic där igen. Jag hade nog föredragit Norlin, men återigen, hade Markovic hängt 2 kassar mot Kalmar hade inte du och jag suttit haft den här diskussionen nu, så ja, jag vet fan. Men jag tycker inte han är något fiaskofack, där kan vi absolut inte sätta honom. Nej. Men du tycker det är dags att lägga gamla fiskpinnarna redan, eller?
Nej, inte riktigt ännu, men det är som sagt väldigt tidigt, men det barkar ju åt det hållet såklart med de här insatserna, men jag vågar ju inte riktigt kalla honom en fiaskovärmning så här tidigt.
Tänk när Stig ser dig på kamratgården och du
får en pil i nacken där och somnar innan dagligen.
Något sånt blir det nog. Nej, vi får hålla lite på det tycker jag.
Vi har ju trots allt 2 lag kvar också, så vi gör det här extra snabbt nu. Blåvitt har ett gäng spelare med utgående kontrakt. Det blir bara ja och nej på detta nu.
Mm-hmm.
Ska man förlänga med Vanerhan?
Nej, alltså
bara sett, ja eller nej.
Jag måste
annars
få motivera.
Blir det för långrande här nu.
Sett till hur bra han har varit så skulle man lätt förlänga med honom, men sett till att man har Pontus Dahlberg tillbaka och att det verkar vara en långsiktig plan med Pontus Dahlberg, så kan man inte ha, man kan inte ha båda två, så nej får det ju bli då, sjukt nog.
Gustav Liljenberg.
Ja, han är en bra backup kanske.
Tim Van Asema.
Nej, där behövs det ju visas. Nej.
Mattias Bjärsmyr.
Beror på om Bjärsmyr kan tänka sig att ha den här backup-rollen. Då tycker jag man ska förlänga med honom.
Oscar Wendt.
Ja, jag tycker nog man ska förlänga med Wendt. Han har fan
nej, ja eller nej.
Kommit till rätta bättre här. Ja, ja.
Sebastian Eriksson.
Gjorde ett bra inhopp mot Kalmar. Men det ska ju inte vara känslostyrt för de blåvita heller.
Hallå, ja.
Hallå. Men nej, jag tycker man ska ge honom lite tid faktiskt. Han ska få tid här under hösten. Så där, nej, vi får avvakta.
Hossam Majers.
Nej, kostnad. En stor kostnad tror han är. Och,
så han det blir ett fiasko för ja och nej här.
Ja, han har inte riktigt lyft. Ja, men vad fan, man kan inte bara sitta ja och nej. det är alldeles för snabbt för mig. Jag klarar inte av sånt.
Kevin Jacob.
Ja.
Bra. Alfons Nygård.
Nej.
Lukas Kåhl.
Jag var lite snabb på Nygård. Jag tyckte ändå han var lite... Ja, men de är ju fan billiga också. Ja, Nygård kan få vara kvar. Jag ändrar
oj,
mig.
Både han och Kåhl då.
Ja, alltså de kan få vara kvar bara liksom så... utfyllnad. Kåhed, när han kom fram i ungdomslagen så var han ju jävligt intressant. Sällan man har sett en spelare som har sånt driv med bollen och sådär, men han har ju fan, det är mycket skador på honom och han har helt...
Det här är väldigt långt ja eller nej nu.
Fastnat så, ja. Ja, han, låt de unga killarna vara kvar där lite. Kanske, ja, svårt att säga på dem alltså.
Jag hoppas ni lyssnar på det här nu på Kanalkoden och tar lite tips av Filip Salén.
Ja, för det var ju nu... så jävla självklara besked.
Nu kommer du säkert prata lite mer här, även om det inte är karnevalstämningen vi kommer in på Gamla Ullevi, så är det istället förfallet. Utsikten. Raset. Ja. Vad säger vi om raset som bara fortsätter?
Nej, att det börjar bli lite krisstämpel på Utsikten nu faktiskt. De förlorar mot AFC Eskilstuna 2-1. 3-1 blev det till slut. Ja, de kunde mycket väl ha vunnit den matchen, men det sa de efter Trelleborg och det sa de efter Norrby också. Det är lite det här typiska...
Trust the process.
Ja, nej, men det är lite det här att bra prestation, men bla bla, liksom så här. Nej, de måste göra någonting.
Ska man fortsätta spela Marvin José Anebo? Det är din favorit utsikten här, en riktig buse.
De kan
har du inte gjort något större på den här busen?
De kan börja med att sluta spela honom, tänkte jag säga. Nej, men han har spelat 4 matcher. Han har tagit 2 röda kort. Det blir ju lite så här, vad håller du på med? Och det röda kortet han tar mot AFC, alltså, vad håller han på med liksom? Det är totalt vansinne. Han kommer in med en sula, alltså Nigel de Jong på Xabi Alonso var det, va? Alltså det var ju en sån rakt i bröstet. Alltså
aj. De Jong fick väl bara kul för
det? Ja, han fick, ja, lika sjukt var det, eller sjukt var det att han bara fick det och men det är en total vansinnestackling. Alltså Bosco måste ju prata med honom. Så här kan du inte agera på en fotbollsplan, och jag tycker han har sett rätt intressant ut faktiskt ändå med bollen och sådär, tagit fram den på ett bra sätt och så, men alltså sådana grejer, det kostar ju laget totalt liksom, och särskilt då i den situationen de är i nu så har de inte råd med sådana idiotbeslut.
Du pratade precis för några timmar sedan, eller på att säga, den här podden om tålamod inom svensk fotboll som tröt, med tanke på att det verkar vara hissen rätt ner i källaren för Utsikten. Sitter Bosco säkert, eller?
Ja, det... Ja, alltså, gör han inte det, då tycker jag de är helt väck.
Du slår en lans för tålamod igen?
Ja, det gör jag. Nej, men så här. Det finns absolut tillfällen där det är bra att byta tränare, och kontinuitetssnacket kanske ibland går till överdrift, men det går oftare till överdrift åt andra hållet. Och i Boskos fall, alltså utsikten är fortfarande i mitten, och man är ju liksom otroligt naiv om man tror att utsikten skulle kunna dansa liksom igenom superettan. Det är klart att det händer att ettanlag går upp och går fan raka vägen upp i allsvenskan, och de började så bra, men de är ju fortfarande i mitten. Visst, lagen bakifrån, de kommer nära, och det kan nog bli svettigt. Men Bosko, liksom, det han har byggt upp i utsikten med de spelarna och det spelsättet. Nej, jag tror bara det vore totalt vansinne att liksom peta bort honom nu. Det ska de inte göra.
Han sitter säkert, man då?
Han sitter säkert. Men däremot hade de behövt hitta en bättre målvakt, tycker jag.
Oj, hårda ord.
Ja, men det är samma där. Alltså, vad är det för värvning? Den här Palmowski, Florian...
Är det en fyr på den här värvningen eller?
Ja, nej. Alltså, han gjorde väl någon okej match, alltså, men hans luftspel, vad är det på 2-1 målet? Han är ju helt borta liksom. Och det blir, jag tror också att man tänker så, blir att kontrasten är så stor mot Johan Brattberg. Liksom. Han var så viktig för utsikten, som jag sa förra avsnittet, och att han lämnar liksom och går till Häcken på lån. Eller på lån, han lämnar... Lånet går ut med utsikten att gå tillbaka till Häcken. Det känns som att det har rämnat liksom hela tryggheten. Han var tryggheten med den här backlinjen, och laget satt verkligen ihop som en enhet. Alltså, får du in en ny målvakt mitt i säsongen, det är väl typ det svåraste. Liksom att hitta någon som kan synka med laget. Det är eller att tappa sin främsta målskytt. Liksom. Det är ju det du absolut inte vill göra. Så... Ja, det är scoutingen där, MP och gänget i Veles. Jag vet inte riktigt, jag är inte övertygad om honom än, men det är klart, återigen, man ska inte döma ut spelare för snabbt, men hittills är det ju bottennapp alltså.
Då lämnar vi helt enkelt förfallet hos utsikten, går över på rödblått gäng. Du ger ju mig lite stolpar här ibland, och jag måste faktiskt läsa innantill här på den första. Vad fan är det som händer, har du skrivit där? Så jag undrar, jag ställer en fråga till dig. Vad fan är det som händer?
Det var inte direkt tänkt att det skulle vara publikt, så att säga. Det var... men det är väl bara så man kände liksom när jag satt. Jag måste säga att en kväll som igår, när man går på Gamla Ullevi, det var 22 grader i luften, det var helt vindstill, det var en fantastisk sommarkväll. Och när man får liksom se de lagen man bevakar och att de får lysa lite grann. Alltså, hela inramningen, det var... Alltså, ÖIS har lidit jävligt mycket i år, och jag kan verkligen glädjas med de som fick uppleva den kvällen igår. Det var 2000 pers där. Alltså, ÖISare, Gaisare, Häcken, alla. När det är sommar och sånt här väder, gå på live-fotboll för helvete. Gå och titta på era lag. Det är ju underbart. Alltså, det finns ju inget bättre. Där i de stunderna, då känner man sig verkligen privilegierad att man får sitta och titta på fotboll och bara mysa. Liksom. Och sen när det gäller ÖIS, ja, vi kan faktiskt säga så. Vad fan är det som händer? Det är ju helt sjukt. Jag var inne på det i mina 5 punkter som jag skrev, att alltså, en sån här förvandling, det ska inte gå att göra. Alltså, att laget är i botten, att man fastnar och att det blir dåligt självförtroende, det blir en ond cirkel, det händer. Lag hankar sig upp och så här. Men ÖIS är ju, det är liksom bottenlöst uselt hela våren. Alltså, i stort sett, även om det var lite stolp ut där och sådär, så är det, på det stora hela är det bottenlöst uselt. Och nu är det helt jävla suveränt.
Är det en försenad Brynjareffekt eller?
Ja, så alltså, vi måste ju i alla fall börja prata om det som en Brynjareffekt verkligen, för under hans ledning så har de förlorat 2 matcher av 13 möjliga, tror jag. Och nu är de återigen formstarkast efter HBK och Brommapojkarna som ligger på uppflyttning, så kommer ÖIS där bakom, och de är tätta bakom över de 10 senaste matcherna, över de 5 senaste matcherna. Men det som var roligt eller anmärkningsvärt med den här insatsen, det var ju att många av de tidigare 3-poängarna har varit väl genomförda bortamatcher, grisfotboll. De har gjort det som har krävts, de har varit smarta. Här var det liksom, i andra halvleken var det ju show.
Var de lirarnas gäng igen eller? Du är ju döpt till grisarnas gäng för någon vecka sedan här.
Ja, jag gjorde ju det.
Det är snabbt i fotboll.
Ja, det går det. Det var... De har det grisiga, men de var lite liriga också igår. Eller mycket liriga var de igår. Och jag tycker också att de visar återigen liksom på mental styrka. Det var samma visa i fjol när de fick den dåliga starten. De var usla på våren, sen blev de skitbra. Och i den här skitbra perioden så visar de också prov på den här mentala styrkan. Att de kom tillbaka efter underlägen. De hämtade upp liksom... Och de gör ju det igår också. Norrby gör ju faktiskt 1-0. Och sen lyckas Sangré då göra ett sjukt mål, drömmål som vi egentligen borde prata ganska mycket om.
Det gissar jag att det kommer komma lite senare.
Ja, men och sen så får de då proppen ur i andra efter att de gör det målet precis för paus och så är det 5-1. Men det är en otrolig insats och jag pratade med någon där nere i katakomberna som sa att... det var nog 2015 i ettan senast som ÖIS gjorde vann så här stort. Jag har inte dubbelkollat den faktan, men
vi hoppas bara det stämmer.
Ja, precis. Det var länge
sen. Och så basunerar vi ut det.
Ja, det var länge sen. Det finns ju lite rödblå sympatier inne i GP-huset kan vi ju avslöja. Och dessa supportrar sa att det var länge sen man satt och kunde vara tillbaka lutad en ÖIS-match för sista kvarten. Liksom, det har fan inte hänt ofta de senaste åren.
Och apropå supportrar så snappar du ju ändå upp en banderoll som både visas på läktare och på inneplan av spelare och supportrar till en supporter som hette Rut. Då tänker man att det är kanske en 87-årig dam, men det var det inte.
Ja, om man har så här förutfattade meningar som du har och tycker att Rut är ett namn för gamla tanter. Rut är faktiskt ganska trendigt numera också och... min sambo hade faktiskt en hund som heter Rut.
Jag ser bonusinfo till alla lyssnare. Ja, precis, ja.
Nej, men det är väl hur fint som helst.
Vem är Rut?
Det är Daniel Pålsson, lagkapten i ÖIS, hans brors dotter.
Intvingad ÖIS-are vid födelsen.
Ja, antagligen så. Broderna är då också enligt Pålsson stor ÖIS-are. Rut gjorde sin första match i livet, sin första ÖIS-match i livet igår och välkomnades in i sällskapet med den här banderollen och det var väl väldigt fint och jag tänker att om du ska börja ditt supporterskap någon gång så kan man väl börja det med en 5-1 och där alla är helt lyriska. Sen kommer väl Rut inte minnas så mycket av den här stunden, men alla runt omkring och familjen och sådär kommer ju ha det som ett väldigt varmt minne. Men ja, man undrade ju lite när man såg banderollen först. Ja, fan, Rut, vem är detta? Liksom. Men så var det alltså, lagkaptenens brorsdotter.
Fick du någon banderoll när du gick på Båsta Boys första fotbollsmatch någon gång?
Jag har, vad jag minns har jag aldrig fått någon banderoll. Jag vet inte om det är något att sträva efter.
Ni som ändå står på olika läktare för våra lag där ute, om ni någon gång vill göra en banderoll till Filip Soler så hade han nog uppskattat det otroligt mycket.
Ja, jag vet inte. Det beror väl lite på budskapet om det avgår Filip Soler, lämna GP för helvete då kanske man...
Jag vet att det är jag som står där på läktaren.
Ja, det kanske det. Det finns säkert andra som tycker man är värdelös också, men vi jag behöver ingen banderoll. Det är bättre att Rut och andra människor får de banderollerna.
En som man tänkte när jag tog in honom som skulle göra kaos höll man nästan på att säga här, men i vart fall skulle vara väldigt fint tillskott under hösten var ju Herman Sjögrell. Gjorde ett kanoninhopp direkt i första matchen, men sen har man inte hört så mycket mer om Herman Sjögrell, så vi kör väl vidare på det tema. Vad fan hände med Herman Sjögrell?
Ja, vad fan hände med Herman Sjögrell? Ja, men det är klart att sommarvärvningarna så här med Lundberg, Ejon Sadiku och Herman Sjögrell, det var ju spelare man tänkte att de kommer gå in och bidra. Lundberg har gjort det, han fixar straffen igår och han har gjort mål och sådär. Sjögrell, som du säger, fint inhopp. Han har ju superettan nivå, alltså helt jävla magisk teknik och är ju otroligt vass en mot en. Men trots det så har han ju blivit bortvald här nu under ganska många matcher. Han har suttit bänk och igår fick han 10 minuter tror jag. Kom in, tog ett riktigt sent gult kort. Kändes som att det var lite, han var lite övertänd kändes det som där. Men man tänker ju liksom så här, 5-1 ÖIS vinner, liksom det är svårt att klaga och det är svårt för en spelare då. Där är flera spelare, liksom etablerade spelare som sitter på den där bänken i ÖIS. Det är ju svårt för dem att liksom gnälla då. Men det är klart att man, om man bara tänker när han kom in så var det ju inte, det var inte för att sitta på bänken i ÖIS som han lånas ut från Sirius. Han tänkte väl och ÖIS tänkte väl att han skulle vara given. Men när Isak Dahlqvist presterar som fotboll som han gör nu på den här höger ytterpositionen
så blir det svårt för Herman Sjögrell. Sjögrell är ju sanslöst vass offensivt, men Isak är lite vassare liksom defensivt också, en liten annan typ. Det är två olika spelartyper, men det blir tufft för Sjögrell att ta sig in där, men han ska ju såklart bara köra på och sådär, så kommer ju chanserna komma, men lite förvånad är att han har hamnat i den här sitsen.
Det kunde varit snackisen kring ÖIS, men det är det inte. Det är istället att Niklas Albeck har lämnat. Var du lika förvånad över det eller? Klubbchefen kan vi tillägga då.
Ja, precis. Det var väl här i, jag vet inte om det var inför förra podden redan eller om det var nu här som han aviserade sin avgång. Jo, jag blev förvånad över det får jag säga. Jag vet att det har varit ett tufft år och en tuff tid, inte bara för Niklas Albeck utan för många i ÖIS. Den här säsongen och förra säsongen, alltså de har verkligen fått prövats, och den här säsongen framför allt kanske med liksom det kaos som verkligen var i våras med där folk försvann till höger och vänster, och det märktes också bland supportrar. Jag vet inte hur mycket Niklas har tagit in av det, men att han fick klä skott för väldigt mycket kritik, för när man gör den samlade bedömningen, han har varit där i 5-6 år som klubbchef, så var det vissa som sa, ah, vad är konstanten för alla de här fiaskorna? Jo, det är ju Niklas Albeck liksom. Bort med honom och sådär. Det var hårda ord mot Albeck, och det är klart att, alltså krasst är det ju så att klubbchefen är ju högst ansvarig vid sidan av styrelsen. Liksom, han är högst ansvarig tjänsteman i föreningen, och då är det fullt rimligt att kritiken riktas ditåt. Men Niklas Albeck har ju naturligtvis också gjort jävligt mycket bra för ÖIS, och han har varit med här under en period där han och tidigare ordförande Jocke Nord gjort ett hästjobb med ekonomin som var ett vrak kan vi väl säga innan de liksom kom in och styrde upp det. Och sen också som han själv sa i någon kort intervju där kring hans avsked, att de har varit med och det har bildats ett damlag. Alltså ÖIS har gjort mycket bra saker vid sidan av plan, och det är väl också en klubbchefs ansvar. Men jag blev lite förvånad ändå, för jag tänkte nog att Niklas Albeck är en sån där konstant som kommer fortsätta. Samtidigt så ska man ha med sig att vara klubbchef i den typen av klubbar som ÖIS och GAIS är, liksom där resurserna på kanslifronten är inte stora, ekonomin är knaper, och åker du ur så blir det liksom hemskt. Och det är en jävla press, för det är två väldigt anrika, fina klubbar som har hängt med så länge, och där de är vana, supporterbasen är van, i alla fall en bit tillbaka, att de ska vara i Allsvenskan. Tar du dig an den klubbchefsrollen, då har du ett sånt jävla ansvar på dina axlar. Vi såg Erik Bergqvist i GAIS, liksom, han har ju själv varit öppen med hur han kraschade, och jag vet inte om hur det har varit för Niklas Albeck, men jag kan bara tänka mig att det har varit en enorm påfrestning för honom. Men han själv verkar ta det ganska, alltså piano ändå, och efter matchen igår så gick han och, jag hade tänkt skoja lite nu att Albeck avgångseffekten, men han före själv där och ropade liksom att fan, jag kan avgå oftare liksom, och lös naturligtvis. Så jag tror han känner sig, eller det förutsätter att han känner sig väldigt bekväm och trygg i det här beslutet, och även om kontinuitet är väldigt bra och Albeck har gjort mycket bra för ÖIS, så finns det ju också något väldigt liksom nyttigt med förändring efter en viss tid, och känner Niklas Albeck att han var hyfsat klar och redo att kliva av, så ska han ju inte vara kvar i den rollen.
Det enda jag tillägger i den här frågan är att det nu är en ny vinnare i hårkampen bland klubbdirektörer i Göteborg. Niklas Albeck har varit överlägsen där.
Ja, jo.
Nu är det Marcus Judin som leder den överlägset. För övrigt är det inte bra för syre på någon av klubbdirektörerna i Göteborg.
Jag börjar tänka här nu bara.
Skickar vi med en känga dit till de andra?
Ska vi ta Ingmar Lundin då? Är det han som är måttstocken?
Ja, det blir väl Ingmar Lundin där. Och så har du Håkan Mildi i Göteborg som inte är känd för något årsvall längre.
Nej, det är ju... Men det är ju lite äldre här
också. Och GAIS kvalar inte in heller på den listan direkt.
Sköldmark där. Men de har ju lite fler år på nacken. Vi får ha förståelse.
Så grattis Marcus Judin.
Ja, vi får säga grattis Marcus Judin då faktiskt. Det håller jag med.
Din svenniskala. Förra veckan pratade du i 23 minuter om bröderna Dahlqvist. Jag ser nu här utan att föregå dig. Ingen av bröderna Dahlqvist är med på svenniskala.
För jävligt va?
Ja.
Och då gjorde jag ändå en stor intervju med Isak här i helgen. Man tänker ju att shit, då ska jag bara...
Fortsätta hypen här, ja, bröderna. Ja. Men nej. Däremot säger jag att på bra, av någon jäkla anledning, höll jag på att säga. det sa jag också nu. Så har du två spelare. Vad händer?
Egentligen hade vi velat ha en harang om varför Bröderna Dahlqvist inte är med heller. Jag vet inte om vi pallar det.
Det kommer bli otroligt jobbigt för Laul att vara tillbaka nästa vecka och ta över det här igen.
Ja, ja fy fan, så som jag babblar här. Men, nej, men jag tog två spelare. Det var av den enkla anledningen att det fanns så jäkla många spelare som gjorde det bra för ÖIS igår. Jag hade kunnat ta med egentligen nästan vem som helst. Men jag vill verkligen få in de här två spelarna. Och det är Jonathan Asulaj som jag tycker verkligen visar på mental styrka. Vilket han lite själv var inne på. Att han gillar den utmaningen. När han kliver fram i början på andra halvlek. Slår in en straff i läge 1-1. Missar han den, då kan det bli liksom game on och Norby med i matchen. Sätter han den, då är ÖIS på gång. Han sätter straffen. Typ en minut senare gör de 3-1. Och matchen är i stort sett hemma. Han har klivit fram och varit bergsäker från 11 meter. Och, jag tycker också att han och Sangre har funkat jäkligt bra tillsammans. Och han har hittat tillbaka till fjolårets fina form.
Och så Ruts morbror.
Och så Ruts farbror, om du kan hålla lite på.
Ja, det blir det dessutom, ja.
Ja. Det var väl givet att han en så speciell afton skulle kliva fram. Och Polla har haft en tuff säsong med svag poängproduktion och lagkaptenen har faktiskt varit ifrågasatt och ganska många supporter, och jag får väl vara ärlig själv också och säga att man har lite så här, ja, är Daniel Paulsson verkligen given i den här elvan längre? Det känns sjukt att liksom fundera över det, men så är det faktiskt med den konkurrensen som det finns offensivt och med den bristfälliga poängproduktionen. Men han slår frisparken som går in till 4-1. Han kan väl få den lite halvt, den styrdes i mål. Och sen så sätter han spiken i kistan med 5-1 och hade faktiskt chans att göra ett par mål till. Och han driver laget och gör en väldigt, väldigt bra prestation. Så han ska vara med här och han blir bra.
Mycket bra är en annan mittback. Marcus Haglin Sangré.
Ja, vi får ju tillfälle då att prata om det här målet som han gör. Det är inte bara superviktigt och superpsykologiskt viktigt för ÖIS att han gör det några sekunder för halvtid och utjämnar. Utan utförandet är också, det är ofta att man tänker så här, ah, drömmål, det måste vara långskott eller fantastiska dribblingsnummer eller sådär. Men för mig är detta, det är ett riktigt drömmål faktiskt. Han har sinnesnärvaron och han får upp en klack och får riktig kraft i den här klacken i samband med en hörna och dundrar in den bakom Kajtoft. Och, det var många lagkompisar som var där och hetsade Ibrahimovic och så han kallas, ja, så. Han själv tog det väl med ro så, men det märktes på att han var jävligt nöjd över den och han skulle kolla reprisen på det målet. Det hade jag också gjort om jag var Marcus Haglin Sangré, som också gör det väldigt, väldigt bra defensivt just nu.
Men han blev inte mycket, mycket bra.
Nej, han blev mycket bra. Och
så vem fasen tog den platsen?
Det är sjukt egentligen att man tar honom, men jag tycker, nej men just för att det är så lätt att man stirrar sig blind på poäng och vem som gör så. Men jag tycker att Anel Rashkai var mycket, mycket bra. Framförallt hans sista halvtimme. Det är ju som att han går runt och gör lite vad han vill och bara leker med Norby. Liksom. Han har inte gjort någon strålande säsong innan heller. Han var bänkad här i början under Brynjar. Men han har också vaknat till liv lite. Känns som att han kanske behövde den där bänkningen. Och sen så var det någon skada eller någon avstängning. Fick han chansen, gjorde mål mot Örebro och sen har han gnetat sig in där. Och nu gör han en vad säger vi? 5-4 insats nästan, oj, skulle jag säga, oj, mot Norrby. Ja, alltså har så stor del i att ÖIS fick sån kontroll på den här matchen med sitt snabba passningsspel och sitt spelhuvud och hur snabbt han flyttar boll och tar kampen också. Så nej, formidabel insats på Rashkai.
Härligt, då har vi kämpat oss igenom veckans podd och du överlevde trots
överlevde.
En mugg med vatten där. Det var inte lika många gästningar som förra veckan.
Nej, jag kom in i något svagt stim här, men det var vattnet som var nyckeln. Kan vi fixa ett fönster här till nästa gång eller ett hål så att vi kan få in lite ventilation, så kanske vi kan ta ner det till noll.
Vi får se vad budgeten tillåter. Ja. Och så avslöjar vi också att nästa vecka då sitter du här med Robert Laul igen.
Han är tillbaka efter evighetssemestern.
Det sägs det i vart fall, ryktesvägen.
Ja, jag vågar inte ta ut någonting förrän han verkligen är på plats, men ja, jag kanske sitter här själv nästa vecka, för du lär väl vara iväg på något annat jävla.
Jag lär väl vara på semester eller någonting igen där. Eller så står jag utanför fönstret här och drömmer om att få vara med igen. Tittar in vädjande.
Ja, nu väntar vi bara på filmen där du blir jagad av oxen. Sen så är veckan fulländad.
Håll koll på sociala medier så ska vi se vad vi kan göra. Vi säger helt enkelt tack för att ni har lyssnat. Tack. Och på återseende.